Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så dagens evangelietext den 12:e söndagen efter trefaldighet. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Markus i det andra kapitlet och från den 23:e versen. En sabbat gick Jesus genom några sädesfält och hans lärjungar började rycka av axeln där de gick. Då sa fariseerna till honom: se, varför gör de sådant som inte är tillåtet på sabbaten? Han svarade: har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män var i nöd och blev hungriga? Han gick in i Guds hus på översteprästen Ebiatars tid och åt skådebröden så bara prästerna får äta, och gav dessutom till dem som var med honom. Sen sa han till dem: sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, vi läser idag om sabbaten. Och en dag som Gud hade gett sitt folk för att de skulle få fysisk vila till folkets bästa. Men det var ännu mer en dag som Gud gett som en bild av den frälsning som han skulle genomföra. Allt nödvändigt arbete för vår frälsning skulle fullbordas, och så skulle vi föras in i vilan. Idag ser vi båda dessa saker. Men framförallt ser vi hur förebilden får stå i skuggan av uppfyllelsen när Kristus går igenom sädesfälten. Om man läser igenom hela andra kapitlet i Markus evangelium så ser man hur Jesus handlar på ett sätt som är oväntat för omgivningen. Och det väcker frågor om vem Jesus är. I början av kapitlet så förlåter Jesus en förlamad man hans synder. Och vi läser hur Jesu kritiker frågar sig: vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus visste vad de tänkte, och han visade att det fanns verklighet bakom orden när han botade den lame mannen med sitt ord. Efter det läser vi om Jesus äter tillsammans med tullindrivare och syndare. Jesu kritiker frågar: varför äter han med tullindrivare och syndare? Och Jesus svarar att det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Och precis före dagens text står att Johannes lärjungar och fariseernas lärjungar fastade. Men det gjorde inte Jesu lärjungar. Så Jesus får frågan: varför fastar inte dina lärjungar? Och Jesus ger två svar på den frågan. Bröllopsgästerna kan inte fasta när brudgummen är hos dem, säger han. Då ska de ju vara glada och inte fasta. Och vidare: om man ska laga en mantel, då kan man inte sy fast en lapp med nytt okrympt tyg på manteln, för då kommer lagningen att förstöra manteln. Eller om man häller vin i vinsäckar, så kan man inte använda gamla vinsäckar för nytt vin. För när vinet jäser så kommer det att spräcka vinsäckarna. Man måste ha nya vinsäckar som kan vidga sig för det nya vinet. Av allt detta ser vi någonting av vem Jesus är. Han kommer med det nya som inte passar in i de gamla mönstren. Och han ska inte anpassa sig, utan nu ska det förändras när han kommer med uppfyllelsen. Han passar inte in, precis som en bit nytt tyg inte passar på en gammal mantel. Och han är brudgummen. Där han är, där gläder man sig. Han har kommit för de som inte är friska, utan sjuka. Och han har makt att förlåta synder. Det är bakgrunden när vi kommer till dagens text. Jesu lärjungar rycker ax på sabbaten och äter av det. På vardagarna så var det tillåtet att rycka av ax och äta det när man gick igenom ett fält. Men på sabbaten så fick man inte utföra något arbete. Och fariseerna räknade som arbete och rycka ax. I Moseböckerna så förbjuds arbete, men det står inte att det är arbete att rycka ax. Men när nu Jesu lärjungar rycker ax på sabbaten, så är det som om fariseerna blir förskräckta. Det är inte säkert att de verkligen blir det. De har ju redan sett hur Jesus vid många andra tillfällen gjort saker som bryter mot deras normer. Men de talar idag som om de vore förskräckta. Se, säger de. Titta vad de gör. Och så frågar de, varför gör de sådant som inte är tillåtet på sabbaten? Ja, de har redan dömt Jesu lärjungar. Vad de gör, det är inte tillåtet, menar de. Och det är inte en fråga som de tänker behöver diskuteras eller bevisas. Utan de utgår från att deras egna stadgar är det som gäller. Och de håller Jesus ansvarig för vad Jesu lärjungar gör. Det är något vi som kristna får tänka på. Att Jesus hålls ansvarig för det vi gör. Han bekänner sig till oss. Så låt oss göra det vi vet att han vill att vi ska göra. Det vi läser i katekesen och tio Guds bud. Vi får också tänka när vi brister i detta. Att Jesus redan tagit ansvar för våra brott mot Guds lag. Så att vi får gå fria och vara förlåtna. Jesus accepterar att han hålls ansvarig för det lärjungarna gör. Hade han menat att det var otillåtet att plocka ax på sabbaten, då hade han sagt åt dem att inte göra det. Men han menar att det inte är någonting förbjudet som lärjungarna har gjort. Och han ger dem ett svar som bemöter kritiken och blir en undervisning i det fariseerna har missat. Han börjar med det som står i skriften. Sen talar han om sabbatens syfte, vad den är till för, och slutligen om sabbatens relation till honom själv. Har ni aldrig läst, frågar han först. Och det är ju ett underkännande av deras kritik. Det kommer sig av att de inte har läst ordentligt i skriften. Kritiken kommer från deras egna stadgar och inte från bibeltexten. I Matteus läser vi att Jesus i samma tillfälle också säger: hade ni förstått vad detta betyder, jag vill se barmhärtighet och inte offer, då skulle ni inte döma de oskyldiga. Genom att gå utöver skriften så missar de själva kärnan i Bibelns undervisning. De har inte läst ordentligt och lärt sig vad Gud säger i sitt ord. När det står på översteprästens Ebiaters tid så kan det också översättas vid stället om översteprästen Ebiatar. Så står det i fotnoten i Nya folkbibeln. Och då är det så att Jesus anger vilket bibelställe han hänvisar till. Har ni aldrig läst? Det står på stället om överste prästen är Ebiatar. På liknande sätt så svarar Jesus saduceerna: har ni inte läst i Moses bok i stället om törnbusken? Och sen berättar Jesus det som egentligen måste varit känt för fariseerna, men som de inte hade förstått innebörden av. David och hans män hade varit på flykt från kung Saul. De hade inte någonting att äta. De hade gått in i Guds hus och blivit erbjudna att äta av skådebröden som nyss stått framme och som egentligen endast prästen fick äta av. Den här händelsen visar att man måste se till lagens syfte för att tillämpa den rätt i vissa situationer. Och Jesus bygger vidare i sin förklaring. Sabbaten skapades för människan. Och inte människan för sabbaten. För vad är syftet med sabbaten? Det skulle ge människan vila. Det står i anslutning till budet om sabbaten: kom ihåg att du var en slav i Egyptens land. Och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och utsträckt arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att hålla sabbatsdagen. De hade tidigare fått arbeta som slavar. Men nu skulle de få vila på veckans sista dag. Och det står också att de måste låta sina tjänare och även sina djur vila under denna dag. Därför hade Gud gett människan sabbaten. Men att plocka ax som man åt på sabbaten när man gick igenom ett sädesfält, det var inte att skörda. Det störde inte vilan, utan det dämpade hungern något. Lärjungarna hade inte handlat i strid mot budet. I vår tid så så verkar den stora risken vara den motsatta. Inte att man som fariseerna förbjuder för mycket på grund av Guds bud, utan att man istället tillåter sånt som strider mot Guds bud, med motiveringen att man måste hålla fast vid någonting viktigare, som kärleksbudet. Men ett kärleksbud som kan fyllas med vad som helst är inte den kärlek Bibeln talar om. Bibelns kärlek beskrivs konkret vad den innebär. Paulus skriver: den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Buden: du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Och ännu mindre kan man motivera att Guds bud sätts ur spel därför att andra människor kanske inte skulle hålla med om mitt agerande. Ja, vi ser ju hur det ständigt händer med Jesus. Att de inte håller med om det han gör. Och han låter ju inte bli att göra det som är rätt för den skull, utan han förklarar varför han gör som han gör. Vi kan också lägga märke till att de som sätter Guds bud åt sidan med hänvisning till något de menar är högre, de är egentligen en spegelbild av fariseerna vi läser om. Fariseernas tillägg till Guds bud, de gör att de missar avsikten och meningen med buden. Och deras egna stadgar kommer i praktiken i vägen för Guds sanna bud. Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar, säger Jesus till dem. Och de som idag upphäver Guds lag, de gör ju därför någonting som i praktiken liknar det fariseerna gjorde. De har också egna bud som de istället håller sig till. När vi istället vill hålla fast vid Guds bud, ja, då märker vi snart att det är svårt. Inte bara för att vår omgivning i vissa avseenden tar avstånd från Guds lag, utan för att vi själva inte kan hålla den. Även om lagen är sån att den är till vårt bästa om vi håller den, så är vi inte sådana att vi helt och fullt vill det bästa. När vi ser vad Guds lag verkligen säger om att hela hjärtat ska vara hängivet Gud, att vi ska älska vår nästa som oss själva, ja, då ser vi att vi själva är svaga. Vi märker en oförmåga att lyda Gud på det sätt som vi bör, i tankar, ord och gärningar. Ja, vi märker en annan lag inom oss själva som ligger i strid med Guds lag. Och när vi märker det kan vi förstå lagens verkliga funktion för oss. Jag finner alltså den lagen: jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Ja, lagen ger oss vägledning, men inte så att vi genom den kan stå rättfärdiga inför Gud. Det var ju här fariseerna kommit fel. Och det är också här som människor idag går fel. När lagen anpassas efter vad vi vill och vad vi kan hålla, istället för att den överbevisar oss som synd. Den lag Mose hade givit, den innehöll både bud som visar vår synd och bud som är skuggor av den kommande Kristus och hans frälsning. Sabbatsbudet var egentligen av det andra slaget, en skugga av det som skulle komma. Vi ser Jesus svar: alltså människosonen Herre också över sabbaten. Sabbaten är inte ett mål i sig självt. Den skulle ge fysisk vila, men den syftar egentligen fram mot den andliga vilan. Den som människosonen kommer med när han uppfyller lagen i vårt ställe. Då finns inga gärningar kvar att göra inför Gud, för att vi ska få bli Guds barn. Alla gärningar kommer för sent. Ja, om vi litar på våra egna gärningar, då står de i vägen mellan oss och Kristus. Det är vad vi har sett tidigare i kapitlet, att Kristus kommer med det nya, med uppfyllelsen. Att han kommer för syndare, att han har makt att förlåta synder, att hans närvaro innebär glädje. Nu ser vi att han kommer med vilan. Där vi kan glädja oss. Sabbaten är mindre än människosonen. Den är skugga av det han kommer med. Vi läser ju också att sabbaten är en skugga av det som skulle komma. Men själva verkligheten är Kristus. Och när detta förklaras i Hebreerbrevet, så kommer förklaringen tillsammans med en varning. När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila, låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem. Men de hade ingen nytta av ordet som de hörde, eftersom det inte smälte samman i tro med de som lyssnade. Ja, det är ju folket som fördes ut ur Egypten. De hörde Guds ord. Men när de inte trodde, fick de ingen nytta av det. Och så var det också med fariseerna, som Jesus svarar i dagens text. Har ni aldrig läst? Nej, de tog inte till sig Guds ord som det stod. Och så ställde de sig utanför på det sättet. De missade lagens sanna mening. Och de missade lagens uppfyllelse som stod framför dem. Det blir också en viktig tillämpning för oss idag. Vi kommer ihåg katekesens förklaring till budet om sabbatsdagen. Det handlar just om att ta emot Guds ord. Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar predikan och Guds ord, utan håller det heligt. Gärna hör och lär oss det. För det är genom Guds ord som vi kommer in i vilan och bevaras där. Inte genom mänskliga tillägg och bortförklaringar, som gör Kristus och hans verk överflödiga, utan ordet som står som det står. När det får döma vår synd, så att vi ser vårt behov av syndernas förlåtelse. När det får visa att vi i all vår strävan och kamp inte kan nå upp till det som det kräver, så att vårt enda hopp är i Kristus. Och när ordet får måla upp Kristus sådan han är, han som kallar på oss: kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ja, han ger oss det vi själva inte kan nå fram till. Han lyfter av våra bördor, all vår skuld, för våra synder. Både de som vi känner och de hemliga synder som vi inte har märkt. Han har burit allt på korset. Och han ger oss istället sin rättfärdighet. I den vissheten om att vi har full förlåtelse och tillräknad rättfärdighet, att Kristus är vår rättfärdighet, så kan vi tjäna vår nästa. När vi själva inte behöver göra någonting alls, bara lyssna till det som redan är färdigt, för att komma i rätt förhållande till Gud, då kan vi glömma oss själva och så tjäna vår nästa. För vår nästa behöver vår tjänst. Och vi får kraft genom evangelium att älska och tjäna vår nästa. Och inför Gud står ju Kristus, han som är lagens fullbordan. Så att inför Gud är det enda vi har kvar att göra att lyssna och höra. Det är fullbordat. Och så får vi vila. Amen. Låt oss be. Allsmäktige evige Gud, du som uppenbarat för oss ditt ord och din son Jesus Kristus genom den helige ande. Vi ber dig, styrk oss alltid med ditt ord och sakrament, så att vi bevaras i trons vila. Och låt oss med rena samveten få tjäna vår nästa. Amen.